Inte så att man får så bra sådär kontakt med er idag, så jag känner mig bländad. Säkert som Paulus kände sig när han red åsnan och blev blind där, men kanske det inte händer samma sak. Och det är roligt att se er, eller inte se er, utan roligt att i tro se er, för jag ser inte er. Har ni somnat eller ni vaknat där bak i bänkarna? Får flaskan alltid iväg. Trevligt, hörni. Det är så sällan jag får vara här och tala. Käms Benjamin. Så jag ska ta tillfälle i akt och tala en, jag vill kalla den kattcertifierad predikan. För jag har hållit min predikan åt vår katt där hemma. Han tyckte den var okej, så det är ett gott tecken. Han mot slutet får han gömt sig under täcket, så jag vet inte vad det betyder. Men han var nog där och såg väldigt så skeptisk ut, men jag är inte säker på om han är frälst ännu, men det betyder kristen. Men hörni, han har gett uppmuntrande predikan idag. Det heter: här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Punkt. Jag skulle vilja på något sätt sätta en mjuk inledning, som att du är väldigt screwed up. Jag tror att ditt tillstånd här på jorden, det är att jag skulle till och med använda lite fulare ord, men då får jag inte komma in i kyrkan mer. Jag tror att oavsett hur det är med dig idag, hur du känner det, och vi skulle kunna göra en liten opinionsundersökning, om vi gör en sån snabb sak, att alla blundar och så tänker man på sitt inre tillstånd, blir så mystiska, man kan göra så här. Och så gör du en skala i ditt liv, från 1 till 10, hur bra du har det just nu. Ska vi göra det? Okej, då gör vi det. Den siffran som ploppar upp i ditt huvud kan ju vara 1. Du kan ha världens mest sugande liv som bara finns på hela planeten enligt dig själv. Så kanske du är 28, du har just fått en ny flickvän eller pojkvän och livet dansar på där en stund. Men jag skulle påstå den här från början, att ditt liv troligen någon gång hade sugit. Har ditt liv någon gång sugit? Kom igen, var ärliga, upp med händerna. Jag tror tydligen, ursäkta, jag kommer spott på er, för jag har en snedtand som gör att man, varje gång man pratar snabbt blir det flyggrejer. Men man är ju glad i alla fall, förutom de som är på första raden. Jag tror så här, att ditt tillstånd och vårt människans tillstånd i den här världen, det är att vi suger ganska rejält hårt. Och ska jag vara i en annan församling så kanske jag sagt något, jag kommer nog komma dit förr eller senare, så vi sparar det dit. Men jag vet inte, när du tänkte nu att du har ett kanske okej liv, så ska jag vilja fråga dig, vad var det som gjorde att ditt liv just nu är okej? Kanske du har vänner, och det är ju trevligt med sådana. Kanske du har en fin pojk eller flickvän eller fru eller man eller whatever. Och det är också fint. Men frågan som jag skulle vilja ställa dig direkt, de här sakerna som du blir väldigt glad över, är det någonting som alltid håller rakt igenom? Jag vet inte om du bara haft en relation i ditt liv, men jag har haft en par. Och man var lite ledsen när en sån relation tog slut. Och så dagen efter började man fundera, fram med kikaren så skannar man av, det fanns ju inte någon Facebook på den sidan, men om det ska ha funnits ska man skanna av varenda brud och börja fundera, rikta in några nya pilar. För det lämnar ett hål på insidan som man börjar försöka fylla på ett annat sätt. Och människan är på något sätt, har en sån tendens att hon vill ju må bra, eller hur vill du må bra? Du är inte någon sån där självsadist som går och tycker att det bästa man kan göra i livet är att gå och stick knivar i knä och sånt. Inte att rekommendera, tror jag. Vi vill ju må bra. Men ofta, kära vän, om vi är ärliga, så där, vi kan ju vara ärliga med mig, eller låtsas vara det i alla fall. Så oftast så har vi det inte bra hela tiden, eller hur? Tack för ditt mummel där. Det är ju så att människan har en tendens att ofta försöka göra massa saker. Varför gör du massa saker? Varför träffar du dina vänner? Varför får du på dejt? Och varför hoppar du, tänkte säga, i säng med folk? Men det kanske du inte gör. Men om du ska göra det, varför gör du det? Jo, för att du vill uppnå någonting. Du vill uppnå en känsla som är positiv. Och som du egentligen hoppas att det ska hålla hela ditt liv. Men varför gör du det då? Varför umgås du med dina vänner? Varför är du glad och trevlig ibland mot mig? Inte så många av er, men det kan ju bli det. Och så vidare. Varför håller du på så där? Jo, för troligen är det någonting på din insida som inte är helt okej, om jag får vara svartvit med dig idag. För det kan ju hända att den där positiva känslan sjunker ner och livet börjar suga fett igen en par dagar senare. Vad är det som säger att den där relationen som du är inne i ska hålla för evigt? Vad är det som säger att den där ruset som du kanske nyss upplever ska hålla för alltid? Eller kanske du är mer än svacka. Jag har haft en par sådana i mitt liv också. Jag har varit både mobbad och hamnat i en depression en par år. Så jag vet nog att vara där nere i mörkret också, där skalan i ens liv är från skala 1 till 10 minus 742 000 miljarder ljusår. Räkna ut det ikväll om du har något annat för dig. Det kan hända att du är där nere och allt suger. Och jag har varit där så jag vet exakt hur illa det suger. Men tillstånd i alla fall som människan försöker sig på då, det är att hon vill ju klara det här på egen hand. Hon vill på något sätt försöka uppnå det här icke-sugballe-tillståndet. Ursäkta svenskan där, men det flög bara ut. Alltså, människan vill dit på något sätt. Hon vill, det vill säga, hon vill ha det bra. Men människan har en tendens att inte riktigt göra det bra för sig. Och jag tror så här, därför jag fått en Eine Kleine Spegel som jag fick ett meddelande om igår kväll, som jag har lånat. Ser ni kanske er själva där någonstans? Nej, men det var det som var meningen där. Men poängen är, och där ska jag vilja göra en liten sån här bild. Alltså jag försöker bli artistiskt lagd här ikväll. Det har aldrig hänt, jag är inte så där fin som många av er kan, allt det där. Men så här gör människan. Människan ser sig själv i spegeln och tänker, uff, what a piece of crap. Och vet ni vad människan gör när hon har gjort den väldigt djupa analysen och sett sig själv? Men det suger ju hårt. Jo, hon blir väldigt arg på spegeln. Och så ser jag mig själv här, oj vilken hösäck, när ska det bli någon muskler av dig, du skeleton man. Och så är jag riktigt arg och så håller jag på att förbanna och ha med den här spegeln. Och så tror jag att imorgon så är det något annorlunda. Och vad menar du Anders överhuvudtaget med det här? Håller du på att fundera för tillfället? Och det ska jag förklara för dig. Spegeln är lagen som Bibeln talar om. Det är regler som Gud gav oss för att vi ska fungera och må bra på den här jorden. Och när du ser dig själv i Guds spegel, som jag skulle vilja kalla det, så ser du vad Gud ser när du tittar in i den där spegelbilden. Och oavsett hur arg du är på den här spegeln, så kommer du fortfarande se likadan ut om du inte själv gör någon förändring åt ditt eget liv. Så det är ganska onödigt att du håller på att göra sönder din spegel varenda dag, så måste du springa till Minimani eller vart man handlar speglar. Jag har aldrig köpt en spegel. Ni kan ju köpa något med till julklapp. Men vi har en jättestor fin spegel där hemma, så kanske inte vi behöver någon. Det var inte jag skulle predika om. Men jag skulle bara att ni skulle måla upp en liten bild här. Att när vi ser i spegeln så kanske vi möts av en bild av oss själva som vi tycker det här är inte riktigt okej. Vi försöker göra det ena och det andra, men fortsättningsvis så mår vi ganska dåligt och det är mycket elände som finns på vår insida. Och när vi tittar på spegeln så tycker vi det blir ju bara värre. Och vet du vad människan då gör? Jo, hon blir ju arg på Gud. Varför blir människan arg på Gud? Jo, för man säger, jo, men det är ju Gud som har gjort reglerna. Det är ju Gud som har skapat reglerna. Men kära vän, du med dina åtminstone två hjärnceller, varför tror du Gud att skapa reglerna? Jo, det är för att du ska må bra. Är inte någon gång, tänker ni någon gång i tacksamhet över att när det är grönt och du ska gå över vägen så är det rött för bilarna som kommer emot dig? Har du tänkt på det någon gång? I tacksamhet? Nej, men det är ju bara så som det är. Ja, men det är exakt så som det är, och det är så som det är bäst att det är så. Det är inte så när jag går över grönt så får jag hem till Herren 2 sekunder senare. För det är också grönt för bilen som kommer där i 240 sin nya Porsche V242. Utan när det är grönt för mig så är det rött för bilen. Varför det? Jo, för det är då som det är säkrast att gå över vägen. Pling, pling, pling. Inte så jättemycket IQ behövs för att förstå den analogin som det heter. Alltså, Reglerna som vi har fått av Gud är ju till för att vi ska må bra här på jorden. Kan vi komma överens om det? Nej, behöver vi inte komma överens om, jag bestämmer här. Alltså, Gud har gett oss en bar riktlinjer. Människan är inte så jättebra att hålla dem. Har du syndat någon gång? Inte den då. Nu blir jag nog lite nervös. Jag får och predikar för mig själv här i huvudet nästan. Ja, du andas. Vad ska bli av dig? Hej, där var jag i somras. Dit kan ni få någon gång. En ganska fin upplevelse. Ja, hörni. Nu fick jag tillbaka självförtroende nämligen. Lagen kom som en Guds spegel på vårt liv. Och du ska inte vara på lagen. Vad människan försöker göra är att hon istället då för att göra någonting åt sitt ruttna liv, det att hon börjar göra massa saker för att få den här förändringen. Och kanske tror då att de här kickarna som jag söker så ska ge mig det här livet som jag längtar efter. Så pojkvänner, jobb, familj, hus, hund som man avlivat 2 år senare och så vidare, för att man är arg på hunden. Alltså förlåt, alla hundar älskar det. Omvända mig direkt. Alltså, vi söker olika vägar och alternativ för att få ett liv som fungerar. Men alla människor har syndat, alla människor har gjort bort sig och konsekvensen, resultatet av det, det är att vi saknar meningen med livet per default. Alltså, ditt grundstadie för dig själv, oavsett vad dina vänner tycker, dina föräldrar tycker, svärmor tycker, din kusin tycker, så spelar inte så stor roll, för per default så saknar du meningen med livet. Oavsett vad du försöker hitta och leta efter, oavsett vad du försöker prestera, så eventuellt kan det ge en kick, som det gjorde för mig när jag var i er ålder, plus minus 17 år. Så gav det mig kickar, jag visst. Jag kunde ha så tillfällen toppar, jag tyckte, ja men livet är ganska fint och nice när jag var ute på mina reder och gjorde mina små rackartyg. Men sen dagen efter, då kom ju ångesten tillbaka, tomheten, rädslan, nervositeten, depressionen, allt det som anklagade en, som bara sa, Anders, jag kvittar vad du håller på med, det var att få och ta livet av dig. Vi kan ju försöka hitta med egna motiv, med egna vägar, den här lösningen. Men det leder, tror jag, ingen vart. Vi ska alltid försöka förverkliga oss själva. Man ska gå i kurser för att hitta sig själv. Fundera, varför ska man gå i kurser för att hitta sig själv? Här är jag. Det är det mest dumma jag har hört på länge. Gå inte på sådana kurser, för du behöver inte hitta dig själv, för du sitter ju där. Om inte du visste från förr. Men alla de här sakerna som vi gör och som vi presterar, det leder bara till små kickar och så raserar vi ner igen i den här ångesten. För vad säger det dig att din relation som du kanske för tillfälle är in i, vad säger att det ska hålla? Det höll ju inte förra gången. Alltså förlåt, jag är lite för nitisk idag, men jag är på sånt humör. Jag var lite arg på katten. Om ni träffar honom är det inte svårt att förstå varför. Pontus, Gud välsigna honom. Så för mig i alla fall, och kanske för dig, så hade jag en tid tills jag var 18 år där jag försökte leta efter saker som skulle dämpa, isolera, bedöva, ta bort den här ångesten som jag gick med dag och natt. Jag kämpade ändå från ungefär 15 års ålder till 18 med ganska tunga grejer. Och som kulminerade en augusti sommar när jag var 18 år och försökt knivhugga min stora syster, och efteråt så hade jag tänkt gå till närmsta björk som jag redan hade valt ut med repet, och så då skulle vi göra slut på allting. För jag hade försökt, kära vän, i 2,5 år hade jag försökt dämpa den här ångesten, det tomrummet, det elände som jag var på, utan att lyckas. Och jag fann mig i en sån situation, om Jonny sätter en stol här på scenen, så upplevde jag mig ungefär så här. Jag upplevde att jag satt på stolen. Och jag tänkte så här. Att om Gud ser mig, så räcker det inte. Jag är inte bra nog för Gud. Jag hade människor runt omkring mig som alla var av olika anledningar ganska arga och anklagande av mig. Eller mot mig heter det väl. Skriv inte av mig sen skriver studenter minuspoäng troligen. Så jag hade människor som var sura på mig. Jag hade en gud som jag inte räckte till för. Och så hade jag dessutom en djävul som höll på att kick my ass bakifrån. Alltså en väldigt otrevlig, så att säga, trefrontsanfall mot en. Och jag skulle säga att ditt liv kan mycket väl vara att du sitter på den här stolen. Du är anklagad av människor för du har gjort fel. Du har säkert sårat en människa någon gång, eller hur? Du har säkert gjort en människa besviken någon gång. Du har säkert lurat någon. Du har säkert baktalat någon människa. Du har säkert stulit någon små euro av dina föräldrar och slutat med det. Och så vidare, och så vidare. Du har gjort massa saker som människorna har all rätt att döma dig. Och de dåliga nyheterna är att det här är ingen vanlig stol. Utan det här är den elektriska stolen. 20 miljoner megawatt. Och du sitter här och egentligen väntar du bara på att någon ska dra ner den här spaken. Och du säger bzz, ungefär som när ljudet kommer härifrån. Morgens. Ni vet det bzz-ljudet som förekommer när man går in i något elskåp. Jag är inte säker på vad som händer där, men det låter ju trevligt. Och det är inte alls trevligt om man sitter i den här stolen ska säga det och hör det ljudet. För jag vill säga det här igen. Du har människor som anklagar dig. Inför Gud är du inte tillräcklig. Och du har också en djävul som är efter dig. Och alla tre har rätt. Du är inte bra nog för Gud. Människorna har ju rätt för du har gjort massa dumheter mot dem. Djävulen har till och med han rätt fast han överdriver för lögnens fader. Och säger att det går mot helvete med dig, trala, trala. Det är en barnversion av Highway to Hell av AC/DC. Så du sitter här med ditt, som du kanske kan uppleva, sunkiga liv. Du tänkte att jag har försökt fylla det här med det ena och det andra. Jag har försökt hitta den här kickarna som ska ge mig den här harmonin i livet. Där kan jag bara dansa omkring i Jupiters alla ringar. Om de har, inte har Jupiter ringar, Saturnus. Skriv inte Jupiter heller, studenten. Jag vill inte att alla som är med i ungdomsarbetet ska få in i vad man nu skriver om Saturnus i. Ursäkta mitt flum. Men jag tror i alla fall att den här platsen här på stolen, om du dels har en gud som säger att du inte är tillräckligt bra, du har människor som är juryn, som inte heller tycker att du är tillräckligt bra. Ska vi göra en sån här temastisk övning? Det var alla ropar skyldig och pekar på mig när jag ropar till tre. 1, 2, 3.
Skyldig!
Come on. Alltså det är så det. Du är skyldig. När du sitter på den här stolen. Och de har ju all rätt. De har en hel hög med anklagelser mot vad du har gjort. Och du har ju gjort dem. Du kan ju inte säga, ja men jag har inte gjort dem. För du har ju visst gjort dem. Du hamnar ju, du till och med skriver om det och tar ju foto av dig själv på Instagram. Då du gjorde. Det behöver man ju inte alltid hur man kan göra det smyg. Det ska du inte heller, förlåt. Så du sitter där på stolen. Angripen från alla håll. Och egentligen vad som enda som du har sett fram emot är att någon ska dra i spaken, electrifya du rakt ner. Tänkte jag säga till helvete hur dit man far. Och det låter ju väldigt så inte så jättetrevligt och jag hade hoppats på något finare. Nu har vi kommit till det fina nu, om Jonny stoppar en ny stol. För det är någonting som jag skulle vilja att om det är någonting det är lite som du ska förstå idag, så skulle jag att du ska förstå den här stolen. Den här stolen är fin, den är inte alls något fin, vi borde sparka den lite, avreagera oss. Den är inte alls något bra den där stolen, du skulle inte borde vara där, men du är där någon gång i alla fall. För det står sen i samma kapitel i Bibeln så står det att Gud har ställt fram en nåda stol. Och det låter konstigt. Nåda stol, vad är det för någonting? Går det att äta och köpa minimani? Jag kan fråga efter det där, men jag tror du inte får så mycket därifrån. Det här betyder egentligen att du som trots att du var på den här stolen, trots att du är dömd, trots att du bara väntar på att Gud ska slänga en blixt ner i huvudet och då hela kören som anklagar dig, då har djävulen som springer efter dig som en skollad sork och allt det andra. Så finns det egentligen inget hopp för dig. Han har på något sätt öppnat porten och det är bara rak 9 fil i väg ner till helvete så som det verkar. Men så hör man bara den inre sången. Buying a stairway to heaven. Och sen kommer en ny stol. Som den här nådastolen. Och vad innebär då det här? Och det innebär att när Jesus kom ner på jorden så uppenbarade han, det är lite svåra ord här men jag förklarar dem sen. Det står att han uppenbarade en rättfärdighet utanför eller oberoende av lagen. Och det betyder egentligen att om du väljer att gå från den här stolen till den där stolen så händer det några saker. Av allt dumt jag lyckas göra i mitt liv så har jag åkt fast för fortkörning, måste säga, bara en gång. Jag var ung och kär, eller ja, det var jag. Och orsaken varför jag åkt fast för fortkörning hade troligtvis någonting med det att göra. För jag skulle imponera på någon brud, jag sa jag kan köra hem dina life. Jag hoppas att någon av er var med på den händelsen. Vi tror att ingen var det, det känns lugnast så. Så jag skulle imponera på den där anonyma tjejen. Och så sa jag, men jag kör dem där, de skulle dikoni någonstans. Du börjar bränna här, känner jag. Finns det någon kunde bor bland oss? Och så gav jag iväg där, så stannade polisen mig där. Jag åker 76 på 60 väg, inte att rekommendera så det varje dag. Polisen säger, du åker hårt. Och så här, Gud har signalerat, jag faktiskt sa det av någon konstig anledning. Och så sa han, du åker saktare nästa gång. Och så gav han en bötessumma på. Som för min del var ganska stor för jag är fattig man. Jag kommer hem, är lite nervös. Och jag tänker, bästa sättet för mig, bästa människa att ha dejt med när jag kommer hem. Det är inte min katt, och det är inte min hund, och det är inte någon sorkar i skogen, och inte heller mina syskon, och inte heller min mor. Utan det bästa att ha dejt med nu i det här fallet, det är min far. Jag sa, hör du? Farsan, jag råkar köra lite hårt, jag skyller nog på massa saker. Man skyller ju alltid på massa saker, vet ni det? Så det var egentligen inte mitt fel, utan det var ju polisens fel. Jag tror vi kom fram till det tillsammans. Och så sa min far så här. Okej, okay, jag tar den där böteslappen, så betalar jag den. Och vad betyder det då det? Jo, det betyder att jag inte längre var skyldig någonting alls. Och jag ska säga det första som händer med dig när du sätter dig på den här stolen. Det är att Gud tar allt det dumma, allt det som människorna och djävulen i kör och kanon och olika stämmor och 28-dels takt anklagar dig för. Och så river han sönder allt det. Det är ju en 2 kilometer lång rulle. Ni vet, så lång bokrulle. Det är säkert många mil för flera av er med synder som ni har hunnit göra. Ni har säkert syndat 20 gånger bara idag. 10 gånger under predikan. Alltså, han tar det. Oavsett hur mycket det är, oavsett vad du har sysslat med, så tar han det brevet där alla dina anklagelser finns, som egentligen har gett dig med rättvisa straffet att sitta här. Det brevet tar han, och med ett heligt riv så river han sönder precis varenda en. Och ska jag predika för 20 år sedan, ska jag sagt, men där kommer man säga amen, men det är ju nya tider. Alltså, när du sätter dig på den här stolen, det första som händer och det flöglades bort är att dina alla synder som du har hunnit göra bara försvinner. Och har du inga synder så är du inte heller skyldig till någonting. Det andra som händer, som är en konsekvens av det första som redan har hänt, det är att tack vare eller på grund av att du inte har några synder, så kan du ha en relation med Gud själv. Och det är kanske min lilla huvudpoäng. Och det är alla som inte sitter på Facebook för tillfället. Och kan se något blått där. Men surfa i frid. Jag brukar göra det också ibland. På mötena. Fum, det blev en massa mörkt. Fortsätt surfa om ni inte ska vara någon hyckleri här inte. Det som händer då när vi inte har några synder, det är att vi kan få kontakt med Gud. Och när vi får kontakt med Gud, och det här är kanske min lilla huvudpoäng idag, så finner vi meningen med livet. Vi finner tillfredsställelsen, vi finner harmonin, glädjen och kärleken som vi inte kan få av oavsett vad vi försöker med här i världen och på jorden. Fast du försöker finna det i vad nu man håller på med som ung. Det var ju några dagar sedan jag var där sist. Så tror jag inte att det är möjligt ens att uppleva den här harmonin. Du kanske kan få den här kicken, men du behöver alltid mer och mer och mer och nya och större kickar för att hålla det här på något sätt livsharmonin igång. Men det som händer när du sätter dig på den här stolen och dina synder på något sätt far bort, du blir ren. Så får du också kontakt med Gud själv. Och han ger dig den friden och den glädjen som du ändå bara försöker finna genom dina egna sätt och dina egna metoder. Och jag har nu för en vecka sedan varit kristen i 14 år. Och trots klart jag har haft mina utmaningar, jag har haft mina svårigheter, diverse sjukdomar jag kämpar med ännu idag. Men den friden och glädjen och harmonin som jag fick den 23 oktober 1998 när både era föräldrar planerat att imorgon ska de skapa dig. Så den har hållit för mig i 14 år. Jag hade ett liv, det hade som sagt tidigare, hade tänkt att liva av mig, jag tror det var 3 gånger. Jag levde i depressionen, så inget hopp överhuvudtaget. Jag bara satt på den här stolen och jag kände hur alla anklagade mig. Ingen tyckte om mig, jag hade inte så mycket vänner. Hade någon vän, kanske hade en, vi säger det, låter bättre. Och jag tyckte synd om mig själv och tänkte, vad är det för mening med livet? När jag håller på nu i flera år och försökt finna genom olika metoder någonting som ska hålla. Och det blir bara värre och värre och värre hela tiden. Sen hamnade jag på ett möte som ungefär som på det här mötet. Och jag får höra talas om att det kan finnas en annan stol för mig. Det behöver inte vara den här elektriska stolen. Jag kan, om jag vill, få förflytta mig från den här stolen till den här så kallade nådastolen. Och jag vet inte så mycket, kanske du inte heller vet, men han talar så många hieroglyfer, den här unge mannen. Det är ännu bättre. Vad betyder det där? Inte visste heller vad det betydde. När de sjöng lovsång så tror jag nog att jag sjöng någon annan sorts lovsånger neråt. Och de bad och jag tyckte om att vara hjärntvättad och dum i huvudet som de säkert tyckte om mig några gånger under predikan. Men det är okej. För man behöver inte förstå allting. Och jag förstod överhuvudtaget inte allting. Jag fattar väldigt lite allting. Men det jag visste, eller det jag tänkte, att finns det ett hopp för mig att slippa det tomrummet, att slippa den här ångestkänslan som jag ändå har kämpat med så länge, då är jag dum om jag inte försöker, tänkte jag snabbt. Tills min hjärna bara kom igång och sa, Anders, vad ska människor tycka om dig? Och då sa jag det bästa, jag brukar säga, det är bästa sak i hela mitt liv. Jag sa, håll käften i hjärna och kanske några fula ord där i mitten. Och så tog jag det här steget, jag hade ingen aning om vad betyder det. Men jag tänkte, jag testar mig att sätta mig på den här stolen så ser vi vad som händer. Och så satte jag mig. Och så mitt i allt händer någonting som är väldigt svårt att förklara. Men jag upplever den här harmonin, glädjen, friden, tillfredsställelsen som jag ändå har väntat på så länge. Och jag skulle säga till dig idag att du har 2 stolar som du antingen sitter på. Du har stolen där du blir anklagad. Och kanske med all rätt. För du har gjort fel och du har gjort dumheter. Men Gud säger så här. Vem är det som anklagar? Jo, Gud är den som, vadå? Jo, frikänner. Och sitter du på den här stolen så ska jag ge dig ett sista tips. Jag ska inte hålla på så länge till. Håll dig kvar på den. Det finns alltid frestelser i världen. Det betyder att det kommer saker som du kanske inte alls tycker om. Det är nog kanske viktigare att hoppa tillbaka till den där stolen. För det kändes inte mysigt. Det finns en bok i Gamla Testamentet som heter 4:e Mosebok. Läs inte den ikväll. Börja med något annat. Men i den finns en lite intressant berättelse som på något sätt bevisar ett människosläktes oerhört låga IQ. Det berättas i den där boken om Israel som var ett folk, judarna. Och de hade under ganska många år hade de jobbat under slaveri. De blev piskade dag och natt och de var allmänt slavdrivna. Och Mose figuren, mannen, myten, legenden, heroen, som tog hela folket och drog han iväg med dem allihopa. Och när de har farit iväg och de åt någon form av flygande fågel och manna där öknade en par år, så får de allt mitt allt en här enormt vanlig österbottnisk andlig upplevelse. De tänker så här, att nu var det ju bättre förr. Och så låt mig citera fin judisk poesi. Vi tänker på allt det goda som fanns i Egypten. Och jag citerar det som de själva sa. Vi tänker på, och det var ganska bra, melonerna. Ni tycker om melon? Ja. Vi kommer ihåg fisken. Ja, det går ibland. Men sen kommer det, alltså där visar man ikons. Jag börjar nästan gråta när jag tänker på hur vackert det låter. Vi kommer ihåg rödlöken. Vi kommer ihåg vitlöken. Och vi kommer ihåg purjolöken. Och man funderar, vad är det att komma ihåg? Jag brukar be att herre, låt mig glömma vitlöken. Och de bara tänker, I want this one ton of vitlök. Det är så entusiastisk här. Så. Jag kan inte vifta mig, för jag tror att den kommer falla av mig. Men hörni, det är exakt så här som vi fungerar människor. Att när vi sitter här på den här stolen, där vi inte har upplevt det goda i livet från Gud, så börjar mitt allt tänka tillbaka på den värsta vitlöksrisotto. Ursäkta nu, ni kanske tycker om vitlöksrisotton här. Men jag gör inte. Och så stiger vi upp, vi är ju dumma. Vi stiger upp från den här stolen där ingen anklagar oss. Och där vi har någon form av harmoni i livet. Och så tänker vi, ja men den där stolen är nog bättre, vi går dit istället. Och sätter vi oss tillbaka hit. Och så börjar vi äta den där vitlöken. Har dålig andedräkt i 724 år. Och dessvärre så kommer allt det gamla tillbaka. Du blir anklagad igen, du börjar anklaga dig själv igen. Du börjar känna att du inte är tillräckligt bra för Gud. Och djävulen är gången med sorken och hela släkten där och springer omkring kring dina tår. Så om du en gång har placerat dig på den här stolen där du är frikänd, där du har harmoni, var kvar på den här stolen. Det sista jag vill säga, det är en sak som har hjälpt mig ganska mycket i min tro. Och det är uppenbarelsen över ett bibelord som jag vill avsluta med. Romarbrevet 3:31 säger att genom tron på Jesus upprätthåller vi lagen. Det betyder att när du sitter här med Jesus så håller du automatiskt alla bud som Gud har gett oss. Så du behöver inte vara nervös för att du inte höll sabbaten förra gången för att få ut och räfsa några löv eller bygga någon iglo eller vad man kunde göra förra gången. Du behöver inte vara så nervös att du gör ett misstag. Du syndar här och du syndar där. Jag ska säga en sanning nu. Du kommer aldrig att sluta synda. .com. Det är så bara. För ibland går man och funderar om jag ska aldrig synden ta slut i mitt liv. Jag funderar 14 år, det bara växer tycker man. Men så tänker jag då att är jag på den där stolen där folk och Gud och djävulen dömer mig, eller sitter jag på den här stolen där Gud har rivit ner alla synder som jag har gjort, han river ner alla synder som jag för tillfället håller på och gör, hur nu det går till, hoppas inte jag gör så jättemånga. Han gör också slut på alla synder som jag kommer att göra. Är ni med? Nej, inte ni det, men jag är med. Det vill säga, sitter du på den här stolen så för det första alltid alla dumt som du har lyckats göra är borta för alltid. För det andra, du har en relation med Gud som ger dig den tillfredsställelse, den glädjen, inre harmonin som du ändå, jag vet det, du vill ha den. För du räckte just upp handen och sa, ja, jag vill vara glad, tror jag. Och för det tredje, när du är här, så per automatik, inte för att du gör någonting bra eller för att du är så jätteduktig, men per automatik så håller du alla Guds bud. Hur på vilket? Kom igen. Ja, men är det så enkelt? Jo, det är väldigt enkelt. Tron är inte svår, människan är lite svårare. Jag skulle vilja utmana dig att du ska fundera nu en halv minut. Vilken stol befinner du dig på? Är du där? Du dömer dig själv, människor dömer dig själv och du försöker finna någon form av inre tillfredsställelse genom alla former av meditativa övningar och finna dig själv. Eller sitter du på den här stolen där du har funnit, yes, jag har funnit det som livet handlar om. Och för er båda två av grupper av människor ska jag säga att slutmålet borde vara att du ska vara på den här stolen om ditt liv ska funka och hålla. Vi kommer alla stå inför Gud och han ska döma oss alla rättvist. Så har du gjort en enda synd och kommer till himlen och du är på den där stolen så kommer du inte in i himlen. Det är så. Du är beroende av att sitta på den här stolen den dagen du går hem till Jesus. Det är viktigt att man kan tänka igenom det här en gång och säga nu som det är för en gångs skull i kyrkan. Att vi ska en dag alla stå inför Gud och han ska döma oss rättvist. Men jag vill avsluta, jag har sagt det den 3 gånger. Jag vill avsluta med en fin analogi som går så här. Vi står som dömda och skyldiga i en domstol, men vi blir frikända. Vi blir frikända på grund av att vi blir friköpta. Vi blir friköpta genom att någon annan betalar priset. Så min sista fråga igen, det är, vill du sitta på den här stolen? Eller vill du sitta på den här stolen? Det är ditt val. Ska vi be en stund och lovsångsteamet kan komma upp och plinga på lite. Herre Jesus, vi bara tackar dig Gud för att du är bäst. Och du känner oss bättre än vi känner oss själva. Det står här i ditt ord, eller i din bibel som du har talat till oss. Det står att du älskade oss redan Herre innan vi älskade dig. Och du bevisade din kärlek för oss genom att du dog för oss medan vi ännu var syndare. Och jag tackar dig Jesus Herre att jag får bara be för oss allihopa Herre. Vi kanske är många som sitter på tillfället på den här stolen med alla dess anklagelser som bara riktas mot oss. Människor som är sura, djävulen som är sur och vi tror att Gud också är sur. Och vi själva är mest sura av allihopa på oss själva. Vi sitter här på anklagelsens bänk. Och vi får bara höra om allt misslyckande som vi har gjort. Men Gud, du ser ingen människa som misslyckad. Du ser ingen människa som har gjort för mycket fel. Så att du Herre kan resa upp den människan. För det enda som behövs är att vi går upp från den här stolen. Och tar emot den här gåvan som du ger till oss. Genom att vi sätter oss på den här stolen. Vi tar emot dig Jesus. Och säger Herre att vi tackar dig Gud. För att du betalar priset istället för oss. Herre Jesus. Du vet det Gud att det finns människor här idag som ska behöva ta ett beslut. Att förflytta sig från den här stolen in i den andra stolen Herre som är så mycket bättre. Det finns människor här som behöver bli fria från tvångstankar. Bli fria från anorexia. Bli fria från allt som anklagar dig. Du kanske anklagar dig själv mer än någon annan för du vet att du har gjort fel. Mot andra människor. Du vet att du har sårat andra människor. Du vet att du har sårat dig själv. Jag tror att det finns här. Du har skärt upp dina handledare också. Bara för att försöka dämpa den här smärtan som du kämpar med på insidan. Jag ska säga dig kära vän. Du behöver förflytta dig från den här stolen till den andra stolen. Så att Jesus får ta det och riva bort det här. Anklagelselistan som är mot dig. Han får ge dig harmoni och glädje på din insida. Och han får ge dig det livet som livet handlar om. Herre Jesus, jag ber för de människorna, Herre. Och jag vill utmana dem idag att ta ett beslut. Att förflytta sig från den här stolen till din stol, Jesus. Hjälp oss, Herre. För du älskar oss så mycket. Därför, Gud, så ber jag, Herre, att du ska visa det för oss idag på ett speciellt sätt. Herre, hjälp oss. Vad är vi utan dig, Gud? Finns inget hopp. Men i dig finns allt hopp. Och jag vill be Herre speciellt för människorna som när vi sa en skala 1-10 hur bra man mår. Alla Gud som mår där vi under 5 sträcke. Så vill jag be lite extra för Herre. Jag vill be just för dem här som kämpar med sin självbild. som kanske tittar i spegeln och med ångest får se bilden som man möts och funderar, men kan det möjligtvis bli någonting av mig, det här rucklet och eländet som jag är? Jag vill be för dem, Jesus. Jag vill att du ska visa dem extra mycket kärlek, extra mycket från himmelen till dem, Jesus. Tack Gud för oss allihopa. Jag vill utmana dig väldigt så tydligt, för jag tror inte på en sån här mjekerier. Att känner du att du ska behöva flytta dig från den här ena stolen till den andra stolen, så ska jag vilja bara att du kommer fram hit när vi ber för dig. Att du ska få bli kvitt den här alla anklagelser som förföljer dig, all den ångesten som du håller dig vaken om nätterna. Eller om du känner dig träffad av någon av de här tre sakerna som jag tror kom från Gud. Så vill jag bara utmana dig när vi sjunger en par lovsånger, och vi respekterar ju alltid varandra. Så du ska inte vara så nervös med de här tankarna som jag tänkte när jag satt i bänken i ett hörn i Helsingfors. Vad ska människorna tycka? Vi tycker väldigt mycket om dig allihopa. Så tänk inte på dem så mycket, utan tänk på att i den här salen finns det två typer av människor. Det finns de som älskar dig, det finns de som älskar dig ännu mer. Och på köpet så är Gud här. Han vill resa upp dig, han vill göra dig till det som du har tänkt att du ska vara.